Vi börjar kvällens lektion, går in direkt i första Korinthierbrevet 10. Och kommer som vanligt in i ett sammanhang som handlar om avgudadyrkan. Vi började det här temat för två kapitel sedan, alltså i kapitel 8, började Paulus att tala om avgudadyrkan. I kapitel 8, vers 1, så ställer Paulus, eller han repeterar en fråga när det handlar om offer till avgudarna. Och så svarar han på den här frågan som församlingen har. Hur ska vi bete oss? Och det är ju den frågan vi har behandlat nu i två kapitel. Och kommer in i det tredje nu. I första kapitlet så sa, eller kapitel 8 då, som handlar om det här temat, så sa Paulus att det finns inga avgudar. Det finns inga andra gudar. Det finns bara en gud. Men alla har inte den här kunskapen. Så tog han upp om vad som är lämpligt när det gäller kött. Om man ska kunna äta sånt kött som är offrat till avgudarna. Vi som har kunskap, vi vet att det finns inga avgudar. Så det här köttet har ju inte offrats till någonting egentligen. Men vi får ju inte begå avgudadyrkan. Så då får vi ställa en gräns här då. Så han säger att de som har kunskap och vet att det här är ingenting egentligen, de kan äta det, men naturligtvis inte delta i någon offerkult eller någon offer. Om man är i ett sammanhang där man medvetet har offrat det här köttet till en avgud, kan man ju inte delta i det. Och så sätter han då gränsen. Det som säljs i köttborden får ni äta, och ni behöver inte fråga om det är offrat till avgud eller inte. Och sen säger han ju då att var försiktig nu, om det är någon som är svag och du som har kunskap då har frihet att äta, och så är det någon som ser att du äter och vet att det här är kött som offrades till en avgud, och så kanske han blir styrkt i sitt inre, inom citationstecken, så att han offrar till en, eller äter sånt här kött som är offrat till en avgud, då går han förlorad. Och då är du ansvarig som har gjort så här. Och det här måste ni se till att ni är försiktiga med, sig Paulus. Och då går han in i det här att jag är villig att lägga ner. Alltså jag skulle låta bli att äta kött och dricka vin eller något annat som kan bli mina syskon till stötesten. Att de kan gå förlorade. Att de kan begå synder, gå in i synden och förlora sina själar till slut. Och så kommer då kapitel 9 som en fortsättning på den attityden, och det tittade vi på förra veckan. Hur Paulus säger att jag har rättigheter och jag har möjlighet att få pengar för det jag håller på med och så vidare. Och så säger han till slut, allt det jag har rättighet till, det lägger jag ner och är villig att inte dra nytta av eller utnyttja mina rättigheter som jag har rätt till. Det är ju den här attityden han vill föra fram och lära församlingen att de ska ha gentemot varandra. Och det här är liksom det som är det allra viktigaste. För vi talar om uppbyggelse i församlingen. När Paulus säger du har kunskap om att det finns bara en Gud, och så här, men att ha kunskap, det räcker inte. Att bara veta om saker och ting. Man måste ha kunskap på rätt sätt, med andra ord att använda den här kunskapen så att kärleken och syskongemenskapen blir fördjupad. Och i det här fallet så är det det han trycker på då. Och det gör han i hela Korinthierbrevet. Det går som en röd tråd genom hela brevet att lägg ner ditt eget. Kämpa inte för att få igenom dina egna intressen, utan tänk på de andras bästa. Du som vet vad som är rätt, men var ändå villig att göra mer. Gå ett steg till, gå en mil extra. Visa kärlek, överlåt dig. Se till att du inte blir en stötesten för andra. Och nu fortsätter han då. I slutet på kapitel 9 så tar han ett exempel då. Att man kan faktiskt gå förlorad. trots att man har upplevt väldigt mycket utav Guds nåd. Och det kommer han igen med i kapitel 10. Han säger att jag kämpar som en som löper på en tävlingsbana för att inte jag ska gå förlorad. Och löp likadant, alltså ta det inte för givet att ni kommer fram till målet. Tro inte att ni är frälsta, med andra ord. Och den här idén är att liksom, jag har en biljett till himlen. Jag bad om förlåtelse en gång för mina synder och nu har jag biljetten till himlen. Den kan vara ganska farlig. Det finns till och med en lärare som säger att en gång frälst, alltid frälst. Och om man ser vad Paulus säger här, dels om sig själv i slutet på kapitel 9 och dels om Israels folk i öknen i början på kapitel 10 och sen drar slutsatser och konsekvenser för församlingen i Korint utav det här, så är det svårt att tro att man har man en gång upplevt frälsningen att man alltid är frälst och kommer ha liksom biljetten till uppståndelsen. Det här kan vara en vansklig idé, alltså. Paulus säger också på ett ställe i Filipperbrevet att arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Och det finns ett bibelstudium som jag gav en gång under sommarkonferensen i Sverige som visar att det finns lite bibliskt stöd för att säga att jag är frälst. Frälsningen ligger i framtiden. Man kan ha haft en upplevelse av syndernas förlåtelse. Man kan ha fått bli född på nytt. Man kan ha fått ta emot anden. Och det är underbart och det är viktigt, underbart och det är jätteviktigt. Och det är liksom begynnelsen på frälsningens väg. Men det betyder inte att man är frälst. Så jag skulle uppmana er alla som hör den här undervisningen. Sluta och säg att du är frälst eller han blev frälst eller hon blev frälst. Det gör man när man får del av uppståndelsen. Då blir man frälst. Frälsningen ligger i framtiden. Och det är den, det perspektivet som är det absolut viktigaste i skrifterna och Paulus undervisning. Och när det gäller frälsningsbegreppet överhuvudtaget. Bara något enbart litet bibelställe kan tolkas som att man redan har blivit frälst. Och det är i ett sammanhang där Paulus säger att man har blivit uttagen ifrån en syndig miljö som vi levde i då tidigare. Man kan alltså bli, Israels barn blev frälst från Egypten, alltså blev räddat. Så på så sätt. Men när det gäller själens frälsning är en framtida, det var ett framtida hopp. Och det har med uppståndelsen av våran kropp att göra. Då själen och kroppen blir förenade igen och vi får del av uppståndelselivet i det fysiska. Inte bara i det andliga som vi redan har fått uppleva nu. En försmak utav. Så Paulus säger helt klart att de som gick, vi ska läsa om det här i första versen här i första Korinthierbrevet 10:1. Ty jag vill säga er detta, mina bröder. Och då kopplar han ju det med det han sa i kapitel 9. Vi ska hoppa till 9 så vi får sammanhanget. 9 och 27, vi kan väl säga. Han tar ju faktiskt, tråden går tillbaka ända till kapitel 8. Och vi ska titta på den texten så vi får hela sammanhanget här. Vers 10. Ty om någon får se dig som har fått kunskap ligga till bords i ett avgudahus, ska då inte hans samvete, om han är svag, därav bli uppbyggd inom citationstecken på det sätt att han äter köttet från avgudaoffer. Genom din kunskap går ju då den svage förlorad. Han går förlorad. Han går miste om frälsningen. Hans själ blir inte evigt räddad. Han, din broder, som Messias har livit i döden för. Var han frälst, den här brodern? Det står att det är din broder. Med andra ord, en andligt pånyttfödd människa. En pånyttfödd, en som är broder i tron alltså. En som har fått anden, som är född av Guds ande, har blivit min broder eller syster då. Den personen kan gå förlorad. Gå miste om frälsningen. En som Messias har lidit döden för. Och om ni på sådant sätt syndar mot bröderna så såra och såra deras svaga samveten, då syndar ni mot Messias själv. Det här är mycket, mycket starkt. Att vi tänker på hur vi beter oss, vårat vittnesbörd inför andra, så att de inte syndar genom att de ser ett exempel hos oss som kan leda dem till synd och att de går förlorade. Paulus säger också i kapitel 9 att jag säger inte att jag har nått fram till det, och det upprepar han också i Filipperbrevet. Inte som att jag redan hade fått det. Jag kämpar för att nå det som är målet. Frälsningen. Våra själars frälsning, som är målet för vår tro enligt Petrus brev. Och han säger här i slutet på kapitel 9, Paulus då. Jag vill få del av evangeliets goda i vers 23. Ni vet ju att de som löper på tävlingsbanan löper allesammans. Men det är bara en som vinner segerlönen. Löp så som denne. Jag löper inte för att vinna en förgänglig segerkrans, utan för att vinna en oförgänglig, alltså en som inte förstörs eller tar dör eller så. Jag för min del löper alltså inte så som gällde det ett ovisst mål. Jag kämpar inte liksom en man som hugger i vädret. Fast med så tuckte jag min kropp och kuvar den för att inte när jag predikar för andra själv ska komma till korta vid provet. Han tänker alltså, jag kan också gå förlorad. Och jag vill att ni ska veta det här, bröder, säger han då i kapitel 10, vers 1. Det var ju inget kapitel på den tiden. Det fanns ingen kapitelindelning. Den kom många hundratals år senare. Så när han säger det här så är det ett sammanhang. Jag vill alltså säga till er detta, mina bröder. Våra fäder var alla under molnskyn. Nu talar han om Israels folk som har gått ut ur Egypten. De har upplevt frälsningen från slaveriet i Egypten. Och de är alltså på väg till löfteslandet. Och det här är en bild som är väldigt talande när det gäller våra själars frälsning också. Och då jämför han då det som hände med Israels barn med den troende i Korint, den troende icke-juden i Korint. Våra fäder var alla under molnskyn och gick alla genom havet. Alla blev de i molnskyn och i havet döpta till Mose. Och alla åt de samma andliga mat. Och alla drack de samma andliga dryck. De drack nämligen ur en andlig klippa som åtföljde dem. Och den klippan var Messias. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De blev ju nergjorda i öknen. Detta skedde till en varnagel. Alltså ett skräckexempel kan man säga. För att inte vi skulle ha begärelse till det onda så som de hade begärelse därtill. Vad säger han med detta? Jo, titta här. Alla dessa som fick uppleva Guds kraft. Och i det fysiska, de fick ju en otrolig upplevelse av Guds frälsande kraft. När alla plågorna kom i Egypten. När de fick gå ut och ledas av en molnstod och en eldpelare. Och havet öppnades. Egyptiernas armé blev dränkt i Sävhavet. Och det var ju otroligt starka upplevelser av Gud. Och de sjöng en lovsång. Det här är min Gud. Och jag vill prisa honom. Det var ju ingen som kunde tvivla på att Guds mäktiga hand verkade i folket där. Trots att de hade varit med om så mycket underbara saker. Så mäktiga andliga upplevelser. Och till och med varje dag fick de mat på ett övernaturligt sätt. Och så vidare och så vidare. Så föll de flesta bort i öknen. De dog och blev av med målet för deras tro och vandring. Det var alltså komma in i löftesladdet som motsvarar våra själars frälsning. Så Paulus säger här, man kan alltså tappa det som man är på väg till. Så se till då att ni är försiktiga. Dels gentemot andra, att ni inte orsakar att de går förlorade. Och dels gentemot er själva. se till att ni disciplinerar er, att ni inte lever i synd, vänd bort ifrån synden, sluta att leva i synden och så vidare, så att ni inte också går under i det här, den här frälsningsprocessen som ni är inne i. Så det räcker alltså inte med att ha gått ut ur Egypten. Det räcker inte med att ha fått del av dessa stora Guds välsignelser genom döden och uppståndelsen som dopet symboliserar här när de gick i Sävhavet. De dog när de gick ner i havet och så uppstod de på andra sidan. Det är ju ett bild på dopet till Messias. Därför så jämför han Mose med Messias här. De blev döpta till Mose och vi blev döpta till Messias. Så trots att man har upplevt att man har gått ut från Egypten, det betyder att man har blivit befriad från synden och slaveriet under syndens slaveri. Man har fått förlåtelse för sina synder. Man har blivit förflyttad i andevärlden från den ondes inflytande över ens liv, och man har ställt sig under Guds inflytande som är mycket större. Man har fått uppleva andens kraft genom den här molnskyn som fanns där, molnet och eldpelaren där. De fick uppleva dopet och begravde sin gamla människa, kan man väl säga. Man dog och uppstod till en ny människa på andra sidan för att tillhöra Mose, och i vårt fall för att tillhöra Messias. Och man fick andlig dryck och andlig mat efteråt. Man fick alltså del av Toran. I det här fallet andliga drycken det finns många olika symboler i det här. Klippan gav ju vatten. Och Paulus säger att den här klippan var Messias. Det är intressant att se att en sten eller en klippa identifieras med Messias. Så det är alltså ingen medveten person här, utan det är alltså ett koncept som är Messias. En som ger dem vatten, någonting, en klippa som går med folket. Och enligt Midrash, det finns tre källor här, jag kan bara nämna dem lite snabbt, som i den judiska traditionen nämner att det fanns en källa som följde med dem hela tiden. Den kallas för Miriams källa. Den kom till, den var för att hedra Mirja. I Sukkot 3:3, Ta'anit 9a och Shabbat 35a, där står det om det här i Talmud. Så ser man alltså att det fanns i den judiska traditionen en klippa eller en källa som följde med folket hela tiden. Och Paulus identifierar den här källan med Messias. Han säger ju själv på ett ställe att jag är den som tror på mig, från hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram och så vidare. Så han är det medlet genom vilken den evige förmedlar sitt andliga vatten. I det här fallet var det ju naturligt vatten de drack, men det var en bild på andliga verkligheter. Och här säger Paulus att det var en andlig klipp. Det betyder alltså inte att det var en luftillusion. Det var en verklig klippa i öknen som Mose slog på. Och när han gjorde det så kom det vatten, äkta vatten. Det var så äkta saker. Men det betyder att det andligt betyder inte att det är icke-materiellt. Lägg märke till det. Andlig dryck betyder inte att drycken inte är fysisk. Ande står alltså inte mot fysiskhet eller fysik, det fysiska. Så det finns andlig dryck som är fysisk, och det finns en andlig klippa som är fysisk, som är en riktig stenklippa. Och Paulus identifierar det med Messias här. När det talas om andligt då, det kan man ju fundera på vad det betyder. Det första vi lägger nu märke till är att det inte är frågan om någonting osynligt eller icke-materiellt. Men på något sätt så finns det någonting utöver det materiella här. Det finns någonting andligt också. Någonting som har ett andligt ursprung. en andlig koppling. Den här drycken var alltså någonting speciellt. Och de åt andlig mat, står det här också. Vad var det för mat de fick? De fick manna. Och i psalm 70, vad nu är, 78, vers 24 och 25 står det att det var änglamat de åt. Behöver änglarna äta? Det är ju en fråga. Kan det vara så att änglar kan förmedla mat till människor? För människor behöver äta. När Mose var på berget, Moshe Rabbeinu, så behövde han inte äta. När man kommer upp till änglanivån så behöver inte kroppen mat. Eliahu finns i himlen nu, han har ju en fysisk kropp i himlen. Yeshua finns i himlen nu, han har en fysisk kropp i himlen. Och jag tror inte de äter. Yeshua sa, jag kommer inte att äta eller dricka av det här förrän jag äter det när riket kommer. Han talar om pesachlammet, grillat kött och vin. Så i himlen så dricker han inte vin och han äter inte grillat kött, det är helt klart. Han säger, jag kommer inte äta förrän jag kommer äta tillsammans med er när riket kommer. Det vill säga där himmelriket kommer ner på jorden. När Yeshua kommer ner till jorden igen, då kan han äta med sin fysiska kropp. Men i himlen så äter han inte. Så det ser ut som att änglarna inte behöver äta. Och de behöver inte dricka. Och ändå så kallas det för änglamat. Vi ska slå upp den versen. Psalm 78, 23 och 24. Och 25, ska vi se så blir det rätt här nu. 24 och 25. Och han gav befallning åt skyarna i höjden och öppnade himlens dörrar. Och han lät manna regna över dem till föda. Och korn från himlen gav han dem. Änglabröd fick människor äta. Han sände dem mat till fyllest. Här kallas mannat för änglabröd. Kom ni ihåg att profeten Eliahu, när han flydde från Isabel och flydde till öknen, så la han sig och sova under en buske. Det var en buske som hade rötter som han kunde äta, och fanns vatten i också, så att han visste att han kunde överleva utav den busken där. Men då kom en ängel och gav honom mat och dryck, och han åt och drack utav den här änglamaten. Och styrkt utav den maten så gick han 40 dagar och 40 nätter. Och så kom han till Herrens berg, Horeb då, eller Sinai. Så den här änglamaten som profeten Eliahu åt, den var alltså någonting övernaturlig. Men den var fysisk och den gav alltså fysisk styrka till profeten så att han kunde gå i 40 dagar och 40 nätter utan att behöva mer mat. Så det var alltså någon extra energy food här som han fick del av. Som änglarna förmedlade. Frågan är om änglarna äter sånt här. Som jag förstår det och som vi har studerat också i vissa sammanhang här, så beroende på den nivån du är i skapelsen så är du beroende av mat. När änglarna kommer ner hit till jorden och blir i människogestalt, då kan de äta och fungera precis som våra kroppar. När de finns på en högre nivå i andevärlden så har de inget behov av att äta. Likadant är det när vi går upp, precis som Moshe då, Rabbeinu, som vi nämnde här tidigare. När han gick upp på berget och var där 40 dagar och 40 nätter. Och även Yeshua fastade i 40 dagar och 40 nätter utan att dricka också, både äta och dricka. Det är alltså någonting övernaturligt. En normal kropp klarar inte av vatten mer än 3 dagar. Efter 3 dagar blir man skadad om man inte får vatten i kroppen. Man kan klara sig utan mat i 40 dagar, bara på att dricka vatten. Men det står skrivet att de varken åt eller drack under 40 dagar och 40 nätter. Med andra ord, det var någonting helt övernaturligt. De hade inte behov av att äta eller dricka, för de var på en sådan andlig nivå där inte mat är nödvändig för att existera. Ja, jag var lite funderad på vad det är för typ av andlig mat och andlig dryck de hade i öknen där. Troligtvis är det frågan om att det är förmedlat genom änglar, förmedlat genom det andliga som kommer ner här då, och det förvandlas till fysisk mat som kan ge våra fysiska kroppar styrka. Mannat var ju någonting alldeles speciellt, så att det var alltså ingen vanlig mat. Midrashen säger att den smakade precis som man längtade att den skulle smaka. Så det var, man blir ju trött på maten om man äter samma mat dag ut och dag in. Så för att illustrera att det var en speciell mat så säger Midrashen att om du vill att det ska smaka tomater så smakar det tomater. Om du vill att det ska smaka purjolök så smakar det purjolök. Det är lite en illustration för att tala om hur det var alltså en speciell mat här som hade en extra effekt på människan utöver det vanliga var det. Okej, det Paulus säger då här. De fick sån här andlig mat, extra mat. De fick andlig dryck. Jag tror även vattnet som kom där kanske inte var bara H2O. Jo, det var, i det fysiska var det H2O och kanske massa mineraler. Men det förmedlade också någonting andligt. Den här andliga drycken. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. Om vi då jämför med den upplevelse som evangeliska pingst eller karismatiskt inriktade kristna går på. Som är en ett resultat av Israels befrielse från Egypten och Messias uppståndelse. Resultatet av Messias uppståndelse. Så kan vi jämföra det här. Och det här är bra. Det som jag tar upp nu, det är bra saker. Det som finns i de karismatiska sammanhangen i den kristna världen. Man lämnar synden. Och det tog vi upp här tidigare. Man döps i molnskyn och i havet till Messias då i det här fallet. Om vi jämför då. Allegoriskt. Molnskyn, det kan motsvara anden. Havet motsvarar vattendopet. Alltså det finns dubbelt dop här. I vatten och i ande. Man kan döpas i anden. Man döps i havet. För att tillhöra Messias. Och man får en del utav andlig mat som då är Guds ord. Som är maten för vår andliga själ. Och så dricker vi även andlig dryck, och det är alltså Guds ande som vi dricker utav, för det är en Yeshua sa ju det, den som törstar han ska komma hit till mig och dricka, för den som tror på mig på samma sätt som skrifterna lär, från hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Och det är alltså anden som är en dryck som ger liv. Och den person som har upplevt allt det här kan alltså falla. Kan alltså gå miste om sin själsfrälsning som ligger i framtiden. Det är det som Paulus vill säga med det här. Ni har haft alla dessa upplevelser på ett personligt plan. Liknande de saker som hände med våra förfäder i Egypten. När de kom ut ur Egypten. Så var försiktiga här nu. Tro inte att ni har det klart. Ni är på väg. Stanna inte. Se till att ni inte syndar. Och så fortsätter han med att säga så här. De flesta hade inte Gud behag till. De blev ju nedroliga i öknen. Och det vet vi ju varför. Det var för att de syndade med uppror. Och knorrade. Klagade på maten. De gjorde en guldkalv. Andra saker som gjorde att Gud blev arg på dem. Och de fick inte komma in i landet. Och det var ett varnande exempel. För att vi inte ska ha begärelse till det onda. så som de hade begärt sig till onda. Det är det första han tar upp. Vers 7. Ej heller ska ni bli avgudadyrkare, och det är ju det temat som vi talar om här. Så som somliga de blev det. Så är ju skrivet, folket satte sig ner till att äta och dricka, och därpå stod de upp till att leka. Det är ju precis i sammanhanget med guldkalven där. Jag citerar. Vers 8. Låt oss inte heller bedriva otukt, så som somliga av dem gjorde. Varför också 23 000 föll på en enda dag. Ni kommer ihåg att midjaniterna var ju där, och genom Biljam så uppmanades de midjanitiska kvinnorna att erbjuda sina kroppar till Israels folk, och de bedrev otukt med de här midjanitiska kvinnorna. Och det gjorde att 24 000 dog på en dag, står det skrivet i fjärde Mosebok 21. Varför säger Paulus då 23 000? Ja, det kan man fundera på. Man kan ge olika svar. En del menar att Paulus säger att 23 000 på en dag, alltså dog 1000 dagen efter. Så blir 24. En del menar att båda siffrorna är avrundningar. En har avrundat uppåt och en har avrundat neråt. Så det låg någonstans mitt emellan 23 500 eller vad det nu kan vara då. Så att i Toran står det 24 000 och Paulus säger 23 000. Någon kan säga då att Paulus mindes fel och skrev och missade 23 000 där det skulle vara 24 000. Och jag kan väl inte tala om vad som är rätt eller fel, för jag har inte svaret heller. Det som är viktigt att veta är att i Toran står det 24 000 och Paulus säger 23 000. Sen får vi lämna det där hädan. Otukten gjorde alltså att folk dog. Låt oss inte heller frästa, och här har skrivit frästa Kristus i 1917 års översättning, vers 9. Svenska folkbibeln säger faktiskt också Kristus. Låt oss inte frästa Kristus som en del av dem gjorde. De dödades av ormar. Då frågar man sig, fanns Kristus eller Messias på den tiden? Om man tittar i den grekiska texten, de grekiska handskrifterna, så ser vi att alla skrifter säger inte likadant. Den bysantiska texten säger Kristus. Text receptus säger också Kristus här, ser ni. Men Westcott and Hort säger det finns olika texter här. En del säger Kristus och en del säger Kurios eller Kurios. Med andra ord Herren. Det finns en del olika här, olika avskrifter då. Så det här är alltså en tvistefråga. Stod det Kristus eller stod det Herren från början när Paulus skrev? Vad skrev han? När det finns flera olika handskrifter då, så kan vi ju inte tala om vilket som är originalet. Vi kan ju inte säga att det här måste vara originalet, eftersom det finns flera olika. Någon av dem är ju fel. Men vilken av dem är fel, det vet vi inte. Men om vi jämför dem med resten av skrifterna, och speciellt om vi har en uppfattning om att Messias inte var en medveten person innan han föddes utav Miriam, så blir det ju klart vilken utav de två grekiska texterna man väljer. Om man anser att Messias var en medveten person som fanns där hos dem i öknen, så kan man då säga att det talar om Messias. Att de frestade Messias. Nu säger ju Toran att de frestade den evige, Jud Hej Vav Hej. Och det finns ett bud också att du ska inte fresta Herren din Gud, som Jeshua citerar när han står inför frestaren i femte Mosebok 6:16, tror jag det. Så där är det ju den evige frågan om i Toran. de frestade Herren. Så en normal, vad ska vi säga, en normal översättning skulle ju vara de, vi ska inte fresta Herren, kurios då, som betyder herre på grekiska. Det är ju det normala. Och det är så som den här texten, den här boken från Oxford säger. The Jewish Annotated New Testament. När det alltså står, det finns två olika grekiska texter. En som talar om Kristus då, eller Christos. Och en som talar om kurios, Herren. Så kan vi alltså inte utgå från en sådan text och dra teologiska slutsatser ifrån en sådan text. Utan vi måste vara försiktiga och inte säga här att det var Messias det frågan om här. Utan det kan lika väl vara frågan om den evige fadern som Paulus skrev om här från början i första Korintherbrevet 10 och 9. Låt oss säga då att låt oss inte fresta den evige så som somliga av dem gjorde, varför de också blev dödade av ormarna. Knorra inte heller så som somliga av dem gjorde, varför de också blev dödade av fördärvaren. Vem är den här fördärvaren? Det är en ängel. En ängel som kallas fördärvaren. Den var den som gick igenom Egypten i andra Mosebok 12, nämns det om den ängel. Det är en ängel som heter fördärvaren, en Guds ängel som uträttar hans befallningar. Gud gav honom fullmakt att gå igenom Egypten och döda alla förstfödda. Längre fram så hittar vi honom i samband med att Jerusalems befolkning blev slagen utav en plåga. Och David ser den här ängeln, Herrens ängel, som han heter också Herrens ängel, som heter folkets fördärvare. Vi talar om det i andra Samuelsboken 24:19. Det är alltså en Guds ängel som kallas för fördärvaren, som är utsänd av Gud för att döda människor. Och när David ser den här ängeln så ropar han till Gud och säger, det är ju jag som har gjort synd, varför ska du straffa folket? Straffa mig istället. Och ängeln stannar där. Och det var där precis som han byggde templet då, David. Eller rättare sagt Salomo. David förberedde för att templet skulle byggas just på den platsen där den här fördärvaren slutade att döda folket i Jerusalem på grund av en synd som hade begåtts då. Så vi bör vara lite försiktiga när vi skapar en dualism i andevärlden. Gud är en, och det är inte i himlen som det är på jorden i det fallet. För i himlen så är det Gud som bestämmer, och han bestämmer i himlen och på jorden. Så vi kan inte säga att det finns en ond kraft och en god kraft, för då är vi inne i en dualistisk tänkande, och att vi har två gudar, två makter i himlen. Vi måste vara försiktiga med det här två makttänkandet som är så utbrett i den kristna världen. Det här är inte bibliskt. Gud har all makt i himlen och på jorden. Och han har gett makt till fördärvaren att döda vissa människor. I det här fallet så var det de som knorrade, de som klagade på situationen. De fick alltså i öknen bli avrättade av en ängel som Gud sände till dem. Allt det här skriver Paulus för att varna folket. Var inte så säkra i er frälsning. Tro inte att ni har biljetten klar till himlen. Utan all detta vederfors dem, det hände med dem, för att tjäna till en varnagel, till ett varnande exempel. Och det blev upptecknat till lärdom för oss som har tidernas ände in på oss. Därför den som menar sig stå, han måste se till att han inte faller. Jag tror att det här är klart för oss vad Paulus menar. Allt det här som hände, människor som fick uppleva Gud, och de fortsatte inte med Gud. De fortsatte inte på samma väg av trohet, överlåtelse, ödmjukhet, utan de gjorde uppror i sina hjärtan. De syndade och ville inte vända om. Snarare ville de vända om till Egypten istället. De föll och förlorade sin frälsning som fanns beredd åt dem i det utlovade landet. Gud hade ju en plats för var och en där, men de kommer aldrig dit. Därför den som menar sig stå, han måste se till att han inte faller. Inga andra frestelser, nu kommer en underbart jultext här. Inga andra frestelser har mött er än sådana som vanligen möter människor. Och Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni blir frestade över er förmåga. Utan när han låter frestelsen komma, som också går att förstå som prövningen, när han låter prövningen komma, ska han också bereda en utväg där ur så att ni kan härda ut i den. Gud tillåter oss att frestas. Han frestar inte oss. Gud kan inte frestas, står det i Jakobs brev. Gud kan inte frestas och Gud kan inte fresta. Vad är fresta för någonting? Det är att man lockar en människa eller någon varelse till synd. Man lockar till synd. Det är att frestas. Människan frestas av sin onda drift, sin getzerara, sitt kött, sin onda kraft som finns i oss. Vi har ju god kraft och en ond kraft i oss. Den onda driften frestar oss. Den lockar oss till att synda. Den säger att synden är god. Och vi kan böja oss för det här och följa det och synda. Gud kan inte frestas. Gud kan inte lockas till att göra någonting ont. Och han kan inte heller fresta någon, det står skrivet i Jakobs brev. Men hur kan han låta någon bli frestad då? Det står ju till och med att anden förde Yeshua ut i öknen för att frestas utav djävulen. Anden ledde honom ut i öknen för att han skulle frestas. Det var inte Gud som frestade honom, men Gud har gett makt till en ängel som är frestaren, som är Satan. Han har fått makt av Gud och i det här fallet fick han makt att fresta Yeshua. Han gör väl så att säga skräpjobbet. Gud gör inte det, men han tillåter den här ängeln att göra det här jobbet. Varför? Därför att Yeshua skulle bli styrkt utav frestelsen. Och det ser man om du läser i Lukas kapitel 4. Det här är fantastiskt, vi ska titta på det. Sedan vände Yeshua tillbaka från Jordan full av helig ande. Det var ju eftersom han hade blivit döpt. Och fördes genom anden omkring öknen och frestas av djävulen under 40 dagar. Här står det inte att han fördes ut för att frestas. Jag tror det står i Matteus 4. Vi tittar på det. Ja, här står det. Därefter blev Yeshua av anden förd upp i öknen för att han skulle frestas av djävulen. Matteus 4 och 1. Anden ledde honom dit för att han skulle frestas av djävulen. När du är ledd av anden så kommer Guds ande kommer att leda dig till en plats där du kommer att bli frestad av djävulen. Om du är Yeshuas efterföljare så kommer du att vara med om samma sak som han var med om. När du blir full av anden så kommer anden att leda dig in i öknen för att du ska frestas av djävulen. Vad är det för syfte med det då? Att du ska falla? Nej. Att du ska bli upplyft. Vad hände när Yeshua hade motstått alla dessa frestelser? Han blev stark. Frestelsen, Gud tillåter frestelsen för att vi ska bli styrkta. Den onde frestar oss för att vi ska falla. De har ju olika motiv här då. Gud vill att du ska bli stark, att du ska motstå frestelsen. Den onde vill att du ska falla. Men det är samma frestelse. Och du måste i det fallet stå emot frestelsen. Du måste säga nej, precis som Yeshua sa. Använd dig av Guds ord som Yeshua gjorde. Och du kommer att vinna seger i frestelsen. Och så står det i vers 13. När djävulen så hade slutat med alla sina frestelser vek han ifrån honom in till läglig tid. Och Yeshua vände i andens kraft tillbaka till Galileen. Ser du en skillnad här i vers 1? Yeshua vände tillbaka från Jordan där han hade blivit döpt, full av heligande. Men efter frestelsen så vände han i andens kraft tillbaka till Galileen. Ser du att han har höjts i kraft? Han var full av anden. Det är inte samma sak som att ha andens kraft. Att vara full av anden, det är inte samma sak som att gå i andens kraft. Om du ska kunna gå i andens kraft så måste du vinna seger i frestelsen. Och därför så vill Gud, Guds ande som är i dig, att du ska frestas. För att du ska klara dig och bli upplyft och komma upp i en kraftnivå där du kan verka på ett helt annat sätt. Och då kommer vi tillbaka till 1 Korinthierbrevet 13 här. Han säger, inga andra frestelser har mött er än sådan som vanligen möter människor. Okej, det är alltså inget övernaturligt det ni får nu. Ni kan inte skylla på att det var för starkt. Jag blev för mycket frestad. Jag föll därför att jag klarade inte av det. Om du säger så, om du tänker så, så säger du, Gud, han tar inte hand om mig. Det är alltså Guds fel att jag har fallit. Det är det du säger. Jag har fått en frestelse av Gud. Gud har tillåtit att jag har blivit frestad över min förmåga. Alltså är det Guds fel. För jag klarar inte av det här. Och han vet det och han har gett mig för mycket och nu har jag fallit. Alltså är det inte jag som är ansvarig för min synd utan är Gud som är skyldig för att jag syndade. Ser du vilken listighet som kan ligga bakom ett sånt här resonemang. Därför säger Paulus så här. Det är inte Guds fel att de här dog i öknen. Det var de själva som tog beslut om att synda. Och Gud, han är så god och han är trofast. Han är inte sån att han vill att några ska dö. Han är inte sån att han vill att några ska falla. Han vill att några ska frestas, att alla ska frestas. För att vi ska klara av frestelsen och på så sätt gå upp till nästa nivå av kraft. Och då säger Paulus, det här är inte så att ni har fått för mycket frestelser. Inga andra frestelser har mött er än så som vanligen. Sådana som vanligen möter människor. Och Gud är trofast. Han är trogen, han ska inte tillåta att ni blir frestade över er förmåga. Lär dig den här versen. Meditera på den. Tänk på den dag och natt. Skriv den i ditt hjärta. Och lev efter den. Och när du kommer in i frestelsen ska du veta det. Gud har gett dig tillräckligt mycket med kraft och förmåga. Att kunna stå emot frestelsen. Det är inte Guds fel om du faller. Det är du själv som gör det. Då ska du vända om, be om förlåtelse, resa dig upp och inte skylla på Gud utan säga det var jag som gjorde det. Det var inte hon, det var inte kvinnan som du gav mig, det var inte mannen som du har fått vid min sida, det var inte omständigheterna, det var inte för det här och det här utan det var för att jag syndade. Jag valde att låta frestelsen ta över makten och föll för den. Jag har syndat och ber om förlåtelse. Gud, hjälp mig att inte göra om det. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att du blir frestad över din förmåga. Han sätter alltså en gräns, precis som han gjorde för Job till Satan. Okej, Satan, du får slå honom. Du får skada honom. Du får ta hans barn. Du får ta hans ägodelar. Du får inte ta hans fru. Och du får inte ta hans liv. Där är gränsen. Du får göra honom mycket skada men inte mer än vad han klarar av. Och han klarade det. Gud visste det. Gud är trofast också i ditt liv. Han kommer att gå så långt att du känner att det går för långt. Men det tänker inte Gud. För han vet att du klarar av det med hans hjälp. När du vänder dig till honom i situationen som är svår. När han låter förrättelsen komma ska han också bereda en utväg där ut så att ni kan härda ut i den. Tack och lov och pris och ära för att Gud är så mäktig och god att han gör så. Alltså mina älskade, undfly av gudadyrkan. I Paulus brev och även i Johannes brev står det att vi ska fly av gudadyrkan. Fly, det är inte bara att hålla sig undan utan det är att ha en aktiv, väldigt aktiv attityd av förkastelse. Om man dras, man flyr undan, man vill inte ha någonting med det här att göra. Så kan man ju ställa frågan, hur kan man sätta ihop det här med att det är köttet som säljs på köttmarknaden. Om man vet att vissa av de köttbitarna har offrats i laggudarna och Paulus säger att ni kan äta det, är det okej. Okay. Är det att fly av gudadyrkan? Det kan ju låta motsägelsefullt då. Att man ska fly, då ska man inte köpa något kött som är på marknaden. Men så är det inte. Fly av gudadyrkan. I det här fallet inte sådant kött som är offrat till en avgud som inte finns. Vi ska inte gå in i det mer. Men vi ska titta på vers 15 här. Jag säger detta till er som till förståndiga människor. Själva må ni döma om det jag säger. Förstår vad jag menar. Dra rätta slutsatser. Så kommer han till en sak här som är viktig. Nu kommer han in i ett nytt underämne här. Och det är alltså om Messias måltid som har med Pesach att göra. Påsklammets måltid. Vi läste ju om det i början på brevet. Att vi, låt oss fira högtid. Så han, det är ju innan Pesach nu, innan påskhögtiden här. Då församlingen Korint äter osyrat bröd, dricker vin och firar påsk. Inte som i Jerusalem, som judarna gör i templet. För där måste man ha ett påskalamm och rosta det på natten. Det gjorde de nog inte i Korint, jag tror inte det. Men de hade någon form av högtid och de mindes Jeshuas död. Det var nog väldigt likt judarnas Pesach seder, tror jag. Och så säger han så här, välsignelsens kalk. Kalk betyder bägare. Välsignelsens bägare över vilken vi uttalar välsignelsen är inte det en del av, delaktigt av Messias blod. Då går det ju tillbaka till när Yeshua firade Pesach med sina lärjungar sista natten. Då sa han, ni ska göra det här till minne av mig. Drick av den här bägaren. Det här är mitt blod. Förbundsblodet som blir utgjutet för var och en. För syndernas förlåtelse. Så här ser vi att Paulus etablerar i hedna församlingarna kan man väl säga. Den tradition som Yeshua hade uppmanat sina judiska lärjungar att göra. Hedningarna fick alltså del av en judisk tradition här att påminna sig om Yeshuas död under Pesach-högtiden. Genom att dricka bägaren, en speciell bägare. Troligtvis den tredje av fyra bägare som man dricker under seder, måltiden under Pesach. Och då säger Paulus här att den här bägaren som vi använder oss av att komma ihåg Yeshuas död. Det är alltså en koppling i det här fallet till hans blod och blod motsvarar hans offerdöd. Det är inte blod i sig självt som är någonting magiskt här. Utan jag tror vi måste förstå det här som att blodet representerar hela Yeshuas utgivande offer för våra synder. Han säger det själv, detta är förbundsblodet som blir utgivet för er. Han tänker alltså på det han ska göra dagen efter den han ska offra sig för oss. Så när vi dricker av den här bägaren och minns Yeshuas blod så finns det en andlig koppling med Yeshua, med hans offer. Och så säger han, brödet som vi bryter, och det är alltså det osyrade brödet som bryts på Pesach-natten, på första natten i det osyrade brödets högtid, är inte det en delaktighet av Messias kropp? När man alltså bryter det här osyrade brödet och delar ut det till gästerna som sitter där vid bordet, så finns det en koppling till Yeshuas död, när man gör det till ett minne av honom naturligtvis. Eftersom det är ett enda bröd så är vi fast många en enda kropp, ty alla får vi del av detta ena bröd. Han talar alltså allegoriskt här. Se på det lekamliga Israel, har de översatt här. Lekamliga betyder kroppsliga. I grekiska står det, se på Israel enligt köttet, alltså enligt det fysiska. Så frågan kommer ju här då, Paulus, när han säger att fysiska, se på det fysiska Israel, eller det Israel enligt köttet. Har han en tanke att det finns någonting annat och större, eller någonting vid sidan av Israel, det fysiska Israel då? Det ser ju ut så. Och det ser vi ju i hans teologi i Romarbrevet 11, när han talar om att ni har blivit inympade i olivträdet. Ni som är hedningar som har tagit emot Messias. Så Israel är alltså ett begrepp som är större än det fysiska Israel. Men det fysiska Israel är inte bortkopplat från det som är icke-fysisk, metafysiska Israel. Jag vet inte om jag vill säga andliga Israel, för det kanske låter lite, jag vill undvika den termen. Israel efter köttet, men låt oss säga det icke-kötsliga Israel. Det kanske låter hemskt kött, för då kan man tänka på att det är kötsligt i det bemärkelsen att den är syndigt, men det är inte så Paulus menar här, utan han talar om det fysiska Israel. Se på det fysiska Israel då. Är inte de som äter av offren delaktiga i altaret? Här finns alltså en koppling. Den som sitter i Jerusalem, och speciellt under Pesach då, när alla kommer till Jerusalem, lammet ska offras, blodet ska offras, en del av lammet offras, blodet ska offras till från påskalammet, och sen tar man resten med sig och sen äter man det i den grupp som man har bestämt innan ska äta av det här. Man rostar under natten och äter det. Och då har man en delaktighet i altaret i templet. Det finns en koppling mellan själva Pesach-offret och altaret i templet. Andlig koppling. Gemenskap med altaret. Altaret sträcks ut på något sätt till alla bord där man sitter och äter Pesach-måltiden i Jerusalem. När det finns ett tempel. Så är det för det fysiska Israel, säger Paulus. En gemenskap mellan offret som äts och det altare där blodet offrades. Eller en del av offret då. Det finns olika typer av offer. Vad vill jag då säga här med att avguda offerkött är någonting? Eller att en avgud är någonting? Nej. Det jag vill säga är att det hedningarna offrade mot onda andar och inte åt Gud. Och jag vill inte att ni ska ha någon gemenskap med de onda andarna. Onda andar är alltså, på grekiska står det demoner här, daimonos, som kommer att beteckna onda varelser till slut. I början betyder det inte, i grekiska betyder det inte bara ont, utan en andevarelse så att säga. Men senare med tiden så betecknar det alltså en ond andemakt. Och det är den betydelsen vi har ordet demoner idag. Här är det översatt som onda andar. Så finns alltså andliga varelser i den osynliga världen, i luften, som drar nytta av människors okunnighet. När man offrar till en avgud som inte finns, det finns ju bara en gud. Men då finns en andemakt i luften som drar nytta av den här offerkulten och på något sätt förför den människan som offrar till en avgud. Och det säger också Moshe Rabbeinu i Toran att gör inte någonting av de här sakerna som de här folken har gjort, och då drar han upp en massa okulta aktiviteter för att ni inte ska bli besmittade med det, säger han. För att ni inte kan bli besmittade med det. Kanske fel översättning, men något åt det hållet. Vad betyder det? Jo, att det finns en andlig verklighet som är stark och som kan skada människor när människor syndar. Och i det här fallet när människor begår avgudadyrkan, så finns det andemakter som påverkar de människorna och skadar deras själar. De binder upp deras själar så att de inte kan omvända sig från synden, så att de inte kan bli frälsta och så vidare och så vidare. Och här säger Paulus, när man då, hedningarna, när de offrar till sina avgudar som inte finns, det de offrar till, det är i praktiken, i verkligheten, offer till onda andemakter som finns i luften. Andevarelser som är kroppslösa, eller vad man ska kalla det, eller i alla fall osynliga för våra ögon. Och då säger Paulus, var försiktiga här alltså. Det är inte bara att det inte finns någon avgud, men om man går in i såna här kulter eller avgudariter, så får man kopplingar med onda andar, på samma sätt som när Israel äter offerlammet i sina hus, så har de en koppling till templet. Alltså en andlig koppling. På samma sätt finns en andlig koppling mellan avguda offer och en ond ande. Akta er för det, säger Paulus. Ni kan inte dricka Herrens kalk, det vill säga Herrens bägare, och samma till lika onda andars kalk. Tydligen fanns det bägare som var offrade till onda andar, eller rättare sagt avgudar då, som de sa till vissa, och de har ju nämnt dem i namn, fast det är massor med olika gudar i grekiska och romerska kulturen. Och det här, säger Paulus, det är onda andar. Ni kan inte ha del i Herrens bord och tillika i onda andars bord. Ni kan inte göra så. Det går inte. Eller vill ni reta Herren, säger han. Är vi då starkare än han? Och så citerar han en slogan här som tydligen finns i Korint. Allt är lovligt. Vi har tillåtelse att göra allting. Kanske lite grann som en reaktion mot det judiska disciplinerade livet. Vi får äta sånt här kött. Ja, säger han. Men allt är inte nyttigt. Allt är lovligt, ja. Men allt är inte uppbyggligt. Så ska man söka det som är nyttigt och det som bygger upp, då ska man inte vara så nära stupet som möjligt. Utan man ska dra sig åt andra hållet. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan en var den andres. Och så kommer vi in i det här igen som vi tog upp tidigare. Man söker församlingens uppbyggelse, gemenskapens fördjupande, att man inte sårar de andra och så vidare. Allt som säljs i köttborden må ni äta. Här kommer den här texten som vi har citerat så många gånger. Ni behöver inte för samvetets skull göra någon undersökning därom. Nu drar han upp en halakha för icke-juda här. Alltså en praktisk lag som reglerar, här är gränsen. Säljs det i köttborden, fråga inte efter det. Behöver inte bry dem, ni kan äta det. Det var han gör det lätt för dem att besluta här vad som är avgudad kött och vad som inte är det. Han har ju fått makt av Messias här att stifta regler för icke-juda. Till jorden är Herrens och allt vad därpå är. Om någon av dem som icke är troende bjuder er till sig och ni vill gå till honom, så må ni äta av allt som sätts fram åt er. Ni behöver inte för samvetets skull göra någon undersökning därom. Med andra ord, fråga inte om det är offrat till avgudarna. Ni får äta, för ni vet att det inte finns några avgudar. Och det här är ju liksom ingen måltid som invigs till en avgud. Det är klart, det måste ni fly från sådan avgudadyrkan. Men om han inbjuder er till att ha en måltid i sitt hem, för att ha gemenskap med er, bjuder er på mat. Det är liksom ingen avguda offer måltid. Och då säger Paulus, det är helt okej. Och då, trots att köttet kanske används, del av det köttet tidigare, till någonting annat, så ska ni inte fråga när ni bjuds in i ett hem om det är, har gjort det eller inte. För ni vet ju att det inte finns några gudar. Den friheten har ni. Men om någon säger då till er, det här är offerkött, Då ska ni avhålla er från att äta för den mans skull som gav saken till känna. Och för samvetets skull, jag menar inte ditt eget samvete, utan den andres samvete. Han kanske tänker, ja men det här är ju avguda, det ska jag ju inte ge till mina gäster som inte tror på det, som inte delar den tron som jag har. Och då säger Paulus att om han säger så ska ni inte äta det. För hans samvetes skull. Ty varför skulle jag låta min frihet dömas av en annan samvete? Men alltså, mitt eget samvete kan ju inte ändras, för jag skulle ju ätit ändå. Men i det här fallet så var det en andra samvete som man inte ska skada. Alltså en otroendes samvete. För att bete sig rätt gentemot en annan människa. Och på så sätt också kunna vinna honom. Om jag äter därav med tacksägelse, alltså innan man äter, tackar man för maten. Precis som judarna, han lärde sitt folk här i Korint att göra som judarna, tacka innan man äter. Varför skulle jag då bli smädad för det som jag tackar Gud för? Alltså, vare sig ni äter eller dricker eller vad helst annat ni gör, så gör allt till Guds ära. Det här är väl underbar vers också, man kan lägga på sitt hjärta ordentligt. Vare sig ni äter eller dricker eller vad helst annat ni gör, så gör allt till Guds ära. Vad du än gör, gör det till Guds ära. Och är det något du inte känner att du kan göra till Guds ära, gör inte det då. Bli inte för någon till en stötesten, varken för judar eller för greker eller för Guds församling. Guds församling som består av både judar eller greker, men den befinner sig på en högre nivå, andligt sett. Det är inte bara en fysisk sak här, utan en andlig sak, Guds församling. Var så som jag, som i alla stycken fogar mig efter alla och inte söker min egen nytta, utan de mångas, för att de ska bli frälsta. Han har yttrat upp det i tidigare kapitel. Nu ska jag sluta med en tanke här som är viktig som vi ska ta upp. I vers 1 står det, ty jag vill säga i detta, mina bröder, våra fäder var alla under molnskyn och gick alla genom havet. Och det kopplar vi då till det här, titta på det fysiska Israel, Israel enligt köttet. Uppenbarligen så finns det i Paulus tankar här en koppling mellan de troende hedningarna i Korint och Israels barn, Israels folk som gick ut ur Egypten. Det finns två diken som vi ska nämna här. Det ena diket säger att när hedningarna tar emot Messias och får uppleva frälsningen, eller börja gå på frälsningens väg kan man säga, då blir de ett andligt Israel, och de är nu ett nytt Israel, det nya Israel, det nya förbundets Israel. Gud har skrotat det gamla Israel. Och nu är det ett nytt förbund, och det gamla är förgånget, så nu är det den församlingen som är Messias församlingen, den kristna församlingen, som är det nya Guds Israel. Det är alltså en andlig identitet, och det fysiska gäller inte längre. Det är det ena diket vi pratar om nu. Det är så som kyrkohistorien och den kristna kyrkan traditionellt har tolkat Paulus skrifter. Och i praktiken också har levt ut efter det. Alltså, det judiska folket är diskvalificerat som Guds folk. Det är vi som är Guds folk nu. Det är hedningarna som är Israel istället. Det är en av kyrkofäderna som säger så, rakt ut. Att hedningarna är nu Guds Israel istället, inte det judiska folket. Och den andra diket är då, det är att säga att judarna är Guds folk och hedningarna som tror på Gud är inte Guds folk. De ska inte leva som judar. De ska hålla sig ifrån allt vad judiskt heter. Och de har ingen del av det judiska. Det måste vara en klar separation mellan judar och icke-judar. Och man får inte blanda ihop de här två. Det är andra diket. Paulus befinner sig någonstans mitt emellan. eller i båda extrema idéerna samtidigt. Jag vågar knappast säga det för det är saker som slår ut varandra i de olika dikerna. Men låt oss säga att han är mitt på vägen här. Det är helt klart att det finns en skillnad mellan judar och icke-judar. Paulus säger det många gånger. Och i det här fallet, de här råden som han ger om att äta köttet som säljs i köttbordet, det gäller inte judar. Judar har andra regler för vad som man kan äta och inte äta. Så de här reglerna i första Korintherbrevet gäller icke för judar. Det är regler till icke-judar. Det ska vara skillnad mellan judar och icke-judar. Men skillnaden eller muren eller väggen eller skiljelinjen mellan judar och icke-judar får inte dras upp för hårt. Om vi nu talar om de som är i Messias, så är det en ny situation. Det som Paulus kallar för Guds församling här. Israel är Guds församling, men Guds församling är någonting större i och med hedningarna som kommer in och inympas i olivträdet. Det skulle man kunna kalla för det andliga Israel, men inte då säga att det fysiska Israel har blivit utslaget, utan det andliga Israel bärs upp av det fysiska Israel. Det andliga Israel är en koppling till det fysiska Israel. Eller vad ni ska kalla det, det metafysiska Israel är en koppling till det fysiska Israel. Hedningarna är helt klart kopplade och insatta i Israel på något sätt. Och jag är övertygad om att det har att göra med de 10 stammarna som spreds ut på hela jorden och blandades upp bland folken. Och det är Guds sätt att frälsa hedningarna. För han ser Israel ibland folken och kallar tillbaka sin son Efraim hem. Och när det här, jag ska kalla säden, har dött bland hedningarna, så bär det frukt. För när säden dör i marken, så bär den frukt. Och det är Guds sätt att låta det nya förbundet som slöts med Israels hus och judahus nå till hedningarna också. Efraim, de 10 stammarna, är Guds sätt att nå ut till hedningarna och frälsa hedningarna. Och det gör han på grund av Israel som finns ibland hedningarna. Den förlorade sonen bland hedningarna. Så på så sätt så finns Israel bland hedningarna också. Du har judarna som aldrig har lämnat sin identitet, men du har också de 10 stammarna som gick ut till folken och blandades upp. Och när hedningarna får uppleva frälsningen, inte blir frälsta. När hedningarna får uppleva frälsningen, så förenas de med Israel, kommer tillbaka på något sätt. Så blir Israel någonting större än det judiska folket. Och det är inte separerat, och det är inget nytt folk. Och det är inget nytt Israel. Och där har den kristna kyrkan begått en väldigt grov synd när man drog sig undan från det judiska och från det fysiska Israel. Det Gud har tillåtit det i och för sig, men det har lett till att kyrkan har blivit ett mörker. Det har blivit en sköka, en hora. Den kristna traditionella kyrkan med den katolska kyrkan i spetsen idag är en prostituerad enhet. Det är alltså den skökan som uppenbarelseboken talar om. Det blev någonting annat än det som Messias instiftade för hedningarna. Det drog sig undan och blev någonting annat, uppblandades. Det som vi måste försöka hitta då, det är vägen tillbaka till en balans mellan i det här, och det här är det som vi försöker jobba med nu. De sista åren har vi jobbat med det här i Sverige och hela världen. Var är balansen med hur långt åt judarna ska man gå som icke-jude? Och vi kan inte gå till den kristna världen, för den har ju delat sig och dratts ut utifrån judendomen, utifrån det judiska folket, till någonting annat. Det är en ny religion. Den kan vi inte heller vara i. Utan vi måste hitta vägen där den väg som Paulus, smord av Messias och sänd av Messias, drog upp för icke-judarna i det här, i den här världen. Och det vi försöker jobba med nu då. Så det, om vi går tillbaka till texten här, står det att våra fäder. Jag har svängt lite fram och tillbaka när det gäller förståelsen av den här versen. Man kan förstå den på två sätt. Jag vill säga att detta mina bröder. Våra fäder, vill säga våra, vi judarnas fäder, var alla under molnskyn och gick alla genom havet. Men det märkliga är då att han säger ordet bröder här. Det uttrycket används minst 20 gånger i första Korintbrevet. Mina bröder. Men det är just att han säger mina bröder. Om vi nu säger han är jude själv. Och så säger han, ni hedningar, före detta hedningar, återlöstade bland folken. Ni är mina bröder. Ni är mina syskon, systrar och bröder. Våra förfäder var alla under molnskyn och gick alla genom havet. Jag vill säga er detta här. Låter det inte snarare som att Paulus inte bara talar om det judiska folkets förfäder, utan om att även de som är i Korint, som är hedningar, kan räkna dessa som gick ut ur Egypten som sina förfäder? Vad innebär det då? Jo, det är alltså en andlig identifiering, eller vad vi ska kalla den. Det finns en andlig koppling mellan den som får uppleva förlossningen, den hedning som får uppleva frälsningens kraft och börjar gå på frälsningsväg. Han kan identifiera sig med Israels folk och säga att mina förfäder var i Egypten och gick ut ur Egypten. Enligt den andra förståelsen av den här versen. Och det stämmer med Galaterbrevet 3:7 tror jag det är. Så må ni nu veta att de som låter det bero på tro, de är Abrahams barn. De är Abrahams barn. Och i vers 29 står det i Galaterbrevet 3. Hör ni nu Messias till, så är ni därmed också Abrahams säd, arvingar enligt löftet. Det finns alltså en fysisk koppling. Alltså när man talar om säd är sperma. Fysiska ättlingar, säd. Men jag tror inte att vi ska se det enbart som det fysiska, och vi får inte göra det, för då blir det fel. Vi kan ju inte säga att våra fysiska förfäder, om man nu är icke-jude, mina förfäder gick ut ur Egypten, det kan man inte säga. Det är ju inte sant. Men om man har blivit adopterad in i en familj, så kan man ju säga det. Inte att det var ens fysiska förfäder, men att det var ens förfäder. Genom adoptionen så finns det en koppling då med den familjen som man har kommit in i. Och det är så vi måste se det här, att hedningarna som kommer in i Guds frälsningsprojekt blir adopterade in i Israel på något sätt. Inte så att de blir judar, men de får del av familjens angelägenheter och kan räkna den nya familjens förfäder som sina förfäder. Och lära sig utav dem, följa dem och ta varning av dem som gjorde fel. Jag tror vi måste se det så, och jag tror att det är så Paulus undervisar. Och må Herren ge oss mycket nåd att inte falla i varken det ena diket eller det andra. Utan gå, hålla balans på livets väg, frälsningens väg. Och nu lämnar jag plats till er som vill ställa frågor.
Gunnar hade en bra förklaring. Den kanske är värd att nämna. Eller har du gjort det? Jag missade det här, så jag kom in så sent.
Ja, det var bra att du tog upp det. Jag sa inte det, och det ska vi ta upp. Gunnar har en benämning för det här. Han kallar för Israels samvälde. Och jämför det med det brittiska samväldet, när det finns britter som bor i Storbritannien, i England. Men det brittiska samväldet innebar, det är ju mer en historisk verklighet än det är idag. Idag är det ju inte så starkt som det var förr. Australien, Sydafrika och många andra länder som var inne i det brittiska samväldet. Man var alltså en medborgare i det brittiska samväldet, men inte alla var britter. Men de var med i det systemet, så att säga, det brittiska samhället. Så man kan kalla att hedningarna är med i Israels samvälde utan att för den skulle vara judar. Judarna i första hand, men också hedningarna är med i det här Israel-projektet som är Guds stora projekt för världen. Tack för det, Stig-Åke. Jag vet inte om jag uttryckt mig ordentligt.
Det är med Abrahams säd också. Du tolkar ju Paulus andligt. Eller han tolkar det också som Messias.
Ja.
Det kan man säga. Det är väl en liten djupare underliggande tolkning av säd.
Ja.
Det kan ju, i första hand så är det väl inte det, utan
säd betyder tre saker, minst. Det betyder avkomma. Alltså det första är att man får barn. Alltså det. Man får barn och barnbarn och barnbarnsbarn. Det är säden, avkomman. Och det andra, det är Messias, som när det står säd i singular form. Och Paulus anspelar på att säd används i singular form. Så är det, talar om en person, speciell avkomma då, och det är Messias. Men i Galaterbrevet 3 som vi läste om, där nämns det att den som är av tro är också Abrahams säd. Och där är säden någonting utöver det fysiska. Det är en andlig säd. En andlig avkomma som har samma tro som Abraham. Så på så sätt så är det tre typer av säd som nämns i Paulus undervisning. Det är Israels folk, judarna. Det är Messias och det är hedningarna som har Abrahams tro. De är också Abrahams säd. Ska vi stanna där? Nästa vecka kommer vi gå in i kapitel 11. Och då blir det lite annorlunda tema där. Så nu har vi avslutat temat om avgudadyrkan i tre kapitel här. Tack ska ni ha för ikväll. Herren välsigne er. Shalom.
Tack för undervisningen. Shalom.
Tack.